Ni är jordens salt och ni är världens ljus. Vi har några veckor framför oss då vi ska tala om församlingen. Och det finns mycket att säga om församlingen eller om kyrkan. När jag säger församlingen så använder jag ordet kyrka synonymt. Och när jag säger kyrka menar jag församlingen. Jag har inte tänkt göra någon skillnad på det. Det finns säkert de som vill göra skillnad på det. Men jag tänker att vi gör det enkelt för oss. Vi har alla lite olika bakgrund. Vi har olika förståelse. Ibland predikar jag själv så krångligt så jag inte riktigt förstår. Men jag skulle vilja predika så att jag själv förstår. Och så att du som är här första gången förstår. Och så att du som är här för 50:e året eller mer också tycker att du får med dig något. Men församlingssyn, vad har vi för tankesätt om församlingen? Vad är kyrkan för något? Under några veckor kommer vi tala om det här. Vad är kyrkan tänkt att vara? Vad sa det Jesus om kyrkan? Vad gör vi med våra erfarenheter? Våra tankar om vad kyrkan är, om våra attityder, om våra synsätt. Det handlar alltså om församlingssyn. Hur ser vi på vad församlingen, vad kyrkan är? Vi är en värld full av goda intentioner. De flesta människor vill i alla fall något gott. Och de flesta församlingar vill något gott. Och församlingar och föreningar, alla är fulla av liksom stora fina drömmar eller tankar om att det ska gå bra på något sätt. Ingen vill såra någon egentligen. Men det händer ju ändå saker. Misslyckanden sker på vägen. Är kyrkan bara en i mängden av alla föreningar och organisationer som vill något gott? Eller är kyrkan någonting mer? Och vad i så fall? Och varför behöver det vara vår gemensamma angelägenhet? Varför är kyrkan viktig? Uppenbarligen, på något sätt är det ju viktigt också för dig, för du är här. Men vi vill ändå utmana tanken och lite attityder som finns. Och vi har olika erfarenheter som vi alla tar med oss. Och vad säger Jesus och vad säger vi? Vad är kyrkan? Och varför bryr sig om den? Om du vill ha en rubrik så kan du ha den här som just stod. Bristfällig och stökig, så varför bryr sig? Jag tänker att på många sätt, jag sjöng just en sång här som jag inte har sjungit förr. Och jag hittar kanske inte riktigt tonen och sådär. Och det är ju bara en liten finess, men att där det inte riktigt blir kanske så vackert alltid. Och när vi är kyrka på olika sätt, vi gör saker, vi vill gott. Men det händer också saker där människor möts, så händer det också grejer som gör att det inte alltid bara är vackert och perfekt. Ibland tyvärr motsatsen. Men vad är kyrkan och varför bryr sig? Vad säger omvärlden om kyrkan? Jag tror alla människor har någonting att säga om vad kyrkan är eller vad den inte är. Åtminstone vet de flesta människor hur en ganska klassisk kristen kyrkbyggnad ser ut. Så man har någonting att säga om kyrkan. Kanske man har erfarenheter, man har kanske hört rykten. Man har kanske läst eller hört på en podd eller sett en serie om någon mer sekteristisk församling. Eller man har kanske hört från sina förfäder och familjer eller sina föräldrar vad det är eller varför man absolut inte ska gå till en kyrka. Eller så har man kanske andra som önskar att man alltid ska komma med till kyrkan. Och nu är du kanske här och undrar att varför har jag ens kommit hit? Vi har alla med oss någonting. Men alla har någonting att säga om kyrkan, tror jag. De flesta i alla fall. Omvärlden har något att säga om kyrkan. Och de kristna som går i kyrkan har också någonting att säga om kyrkan. Ibland lite för mycket. Och ibland för lite. Jag vet inte. Vi har olika saker att säga om den. För en kristen och en person som lever med en tro på Jesus så är det ganska avgörande vad man tänker om kyrkan. Det är inte oviktigt. En del har en väldigt avancerad bild av kyrkan. En väldigt nästan krånglig bild. Som gör att det knappt är möjligt att vara med här. Andra har en bild av kyrkan att den passar för en viss del av livet. När jag inte har för mycket annat, då passar kyrkan in. Och andra lever som att allting i det kristna livet sker i liksom fysiska byggnaden som kallas kyrkan. Alltså i Sion eller någon annan kyrka där man går. Att kyrkan är platsen. Kyrkan är byggnaden. Och det är också en kanske lite förenklad bild av vad kyrkan är. Någon annan har en väldigt problematisk upplevelse av kyrkan. Eller en krånglig bild av kyrkan. Som baserar sig på negativa erfarenheter. Och kyrkan har alltid varit bristfällig. Det är liksom inte en perfekt sorts gemenskap. Det finns inget intagningskriterie på att du ska ha ditt liv under kontroll för att ens bli medlem i en församling. Det enda som krävs är en tro på Jesus. Men redan innan den tron finns är man välkommen in. Så det betyder att vi välkomnar ju per definition in väldigt mycket olika människor, bagage, problem, härliga berättelser, jobbiga berättelser, livstrauman, livsframgångar, allt. Så det är inte konstigt om vi har fått med oss erfarenheter som bygger på att vi har mött människor som har sårat oss eller sagt något som man kanske egentligen ångrar och borde ha bett om förlåtelse för. Det finns liksom längs vägen. Och det är inget konstigt. Jag menar inte att det är rätt, men jag menar att det finns. Därför har vi extra goda skäl att utvärdera vår syn på kyrkan. Så vad ska den faktiskt vara? För den är inte alltid en nice social gemenskap. Den är inte alltid, liksom, allting är inte alltid perfekt. Välkommen till kyrkan. Allting är inte alltid perfekt och du är en stor orsak till det. Men du är också en stor orsak till att det är en väldigt vacker gemenskap. Okej. Så poängen här, vi kommer att prata som sagt några söndagar och jag vill som hävda, egentligen har jag tagit som ett beslut och jag säger från första början att kyrkan spelar roll. Vi kommer inte landa i efter 4 veckor att men här kyrkan spelar faktiskt ingen roll, nu slutar vi. Utan min uppfattning från början, jag är också pastor här i församlingen och men jag tror ju på församlingen från första början, redan innan jag var pastor här. För att man ser att det här är någonting som Gud tycks använda. Och det är ändå Kristi kropp och så vidare. Vi kommer in med på det. Men jag har några punkter. För det första, kyrkan finns för vårt formande. Och det bygger ju på tanken om att vi inte är färdigt formade. När du blir frälst eller när du kommer till tro så kläcks du inte som en fullvuxen, perfekt individ i din tro. Utan vi kläcks som någon slags bebisar i tron. Och vi behöver hjälp. Annars är det kört. En del föds eller kommer till tro eller liksom blir på nytt födda och agerar som att nu är jag fullvuxen. Men det är ju inte sant. Jag pratade för någon vecka sedan om att tron är en resa. Och vi kan inte låtsas som att det inte är det. Utan tron är en resa. Det betyder att det finns ganska många element som en riktig resa också innehåller. Av att planera, av att förbereda, av att kanske få hjälp på vägen, av att ha ett sällskap. Allt möjligt. Om du missade eller vill höra det så kan du göra det på vår podcast. Men i alla fall, kyrkan finns för vårt formande. Kyrkan existerar för att forma människor likt Jesus. Ja, men måste det vara just en byggnad? Måste det vara en kyrka? Måste det kallas det här och det här? Måste vi ha olika sorters kyrkor? Ja, men vi kommer till det. Men så här står det i Romarbrevet 8:29. Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons avbild. Sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Vi har liksom bestämt att vi ska formas efter hans sons avbild. Efter Jesus själv alltså. Så vi är kallade till ett formande. Och det är inte bara att vi formar oss själva. Utan det sker åtminstone lite lättare i gemenskap med andra. Kanske just för att man stöts och blöts. Det kanske slår lite gnistor. Man formas tillsammans med någon. Ni vet hur det är när man umgås med andra människor. Det är inte alltid roligt och lätt. Men oftast så formar det ju någon slags karaktär. Eller formar man har saker man måste ta upp eller diskutera. Eller inte hålla med varandra om. Och så växer man i det. Och det är lite på liknande sätt i vår kristna vandring. Att vi formas tillsammans med varandra. Och målet att formas efter Guds sons bild. Det står också att det är en smärtsam process. Och den som inte har mött smärta i sin tro eller i sitt liv. Så det är ju bara en tidsfråga. För vi är människor. Men också livet i vår tro på Gud. Det är inte bara härligt, det är också smärtsamt. Och här skriver Paulus i Galaterbrevet. Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har formats i er. Så han beskriver det här som ett födande. Nu vet jag väldigt lite om födande så jag ska stanna där. Men han använde, och det visste säkert han också inte så mycket om. Men han använde bilden av något smärtsamt som föds fram. Alltså knappast heller något jättevackert egentligen i ett startskede. Men det är något som behöver ske, det är något som behöver få födas fram. med smärta. Så vårt orsaken varför vi också behöver kyrkan, det är för att vi behöver bli formade. Vi behöver bli formade mer lik Jesus. Och jag tror, den här världen behöver inte fler människor som går till kyrkan. Den här världen behöver fler människor som säger att Jesus, jag vill följa dig. Jag vill formas av dig. Jag vill bli präglad av din kärlek så att jag kan förmedla den kärleken och älska människor i min omvärld. Och det har också kyrkan misslyckats med genom historien. Men också lyckats med. Och så här säger C.S. Lewis i boken Kan man vara kristen? Nu hade jag bara på engelska, men the church exists for nothing else but to draw men into Christ and to make them little Christs. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible itself are simply a waste of time. Så att om inte kyrkan drar människor närmare Jesus, så är det egentligen helt onödigt att kyrkan existerar. Så att poängen med kyrkan är att föra människor närmare Jesus, formas efter hans avbild. Och om inte det är det kyrkan hjälper oss med, så är det bara ett slöseri med tid. Och det här utmanar oss som församling, som ledarskap, men också som personer med i en församling. Hjälps vi åt att så den här församlingen, den här skaran av människor, av troende som kyrka, att vi hjälper varandra med det här. Kyrkan är inte bara en organisation eller en förening. Många tycker ändå om att tänka kyrkan som en fin förening inom tredje sektorn och vi gör gott för samhället. Och det gör vi. Och det ska vi fortsätta göra. Men det är ju också någonting annat. Kyrkan är Kristi kropp. Vad betyder det? Vi kommer in på det någon vecka. Men vi vill komma närmare Jesus och vi behöver varandra för det. Tron är ingen ensam resa. Vi behöver varandra för att inte hamna fel. Vi behöver vara på en plats med andra troende. För att bli styrkta, uppmuntrade, tillrättavisa, ledda, älskade. Men också där vi får lära oss att älska andra och varandra. Jesus blev människa och vi behöver göra som han och bli människa. Vara den här fysiska gemenskapen. Det är inte bara andligt att vara kristen. Det är inte bara något abstrakt, utan det är väldigt fysiskt. Och en fysisk gemenskap, fysiska människor som du och jag med olika, som jag redan sa, bagage och erfarenheter. Och här möts vi. Vi kommer snart in på nästa punkt, men innan det vill jag bara säga, det finns liksom några kategorier av människor. När man förhåller sig till kyrkan så finns det de som står lite på sidan om. Av olika anledningar hör till den kritiska gruppen. De som står på utsidan och ganska lätt dömer kyrkan för allt dåligt den har gjort. Eller för allt som den borde göra annorlunda. Eller den cyniska gruppen som har nävarna lite hårdare knutna och som är skeptiska till det mesta. Kanske man har varit med om saker, kanske det har hänt grejer längs vägen. Det finns också den nyfikna gruppen. Och det är ofta de som inte har någon erfarenhet av kyrkan och bara så här längtar efter Gud. Och vi ser det ofta bland de yngre också. Som inte har fått så mycket fördomar kanske av de äldre eller de som gått före. De är verkligen bara hungriga på något äkta som Gud kan ge dem. De är nyfikna, de är öppna för att upptäcka och se det de ännu inte har sett. Och sen står ju ofta de cyniska där och säger, men vänta bara, snart svalnar de där personerna. Nej, men det är inte sant. Låt den cyniska gruppen ha sitt. Sen har vi de som kommer för att konsumera. Den konsumerande gruppen. Som kommer där det är någon. Nu är ni här idag, men jag antar att ni inte är här för att det är jag som predikar. Jag hoppas ni är här för att vi firar gudstjänst. Och vi är kyrka. Men det finns de som tänker att kyrkan, det är något jag kan konsumera. Jag håller mig till mina favoriter. Jag gör på det sätt som passar mig. Jag sjunger de sånger som jag tycker om. Och så vidare. Och så finns det de som säger att men jag är här för att vara med och skapa någonting. Och jag kallar det för den skapande gruppen. Som är med och tjänar och som är med och bidrar till att kyrkan blir vad den är tänkt att vara. För att det är inte jag och de andra, mina pastorskollegor och vänner och andra ledare i kyrkan som bestämmer allt om allt. Utan det är vi tillsammans som gemenskap skapar någonting. Vi hjälps åt. Och den skapande gruppen, jag hoppas få se ännu mer av dem i den här kyrkan. Jag vill vara med. Jag vill vara med och se till att den här församlingen kan bli vad Gud har tänkt att den ska vara. Det är inte våra fina visioner och drömmar eller våra projekt, utan det är: Gud, vad är på ditt hjärta? Okej, några kategorier. Jag vet inte om du känner igen dig i någon. Om inte du relaterar så skippa det. Men jag bara ville ta dem för att på något sätt så i olika skeden hör vi till någon grupp av människor som förhåller oss till kyrkan på ett visst sätt. Nåja, varför ska vi bry oss om kyrkan? Jo, för den finns för vårt formande. Och för det andra, att Jesus älskar sin kyrka. Och som kristen, om man tror på Jesus, så är det ganska stor... Det som är viktigt för honom borde vara viktigt för oss. Kyrkan tillhör Jesus. Det är inget mänskligt påhitt. Utan Jesus själv sa ju till Petrus att: du är Petrus, på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Så Jesus själv satt liksom fundamentet för församlingen. Den första kyrkan. Han gav dem ett uppdrag. Och han gav dem uppdrag att gå ut i hela världen och göra lärjungar. Och döpa dem. Lära dem hålla allt och så vidare. Men Jesus älskar sin kyrka. Och han säger så här, eller inte han, men Paulus säger i Efesierbrevet: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Ett annat ord för hörnsten, om man översätter det som, eller jag tycker att det går att säga mittpunkten. Hörnstenen, men den är väldigt central i ett hus, om jag förstår rätt. Men om Jesus får vara mittpunkten, det är det han ska vara i våra liv. Centrum av våra liv. Han är hörnstenen i bygget. Så kyrkan tycks vara viktig för Jesus, eftersom han själv är del av den. Jesus är också huvudet för sin kropp. Och kroppen är också en bild av församlingen. Jesus älskar sin kyrka. Och det är ganska intressant, för det är svårt att vara vän med någon och hata det eller avsky det som den personen älskar. Det är svårt att vara vän med någon och hata det eller avsky det som den personen älskar. Som Jesus älskar församlingen. Och han har utgett sig själv för den. Men församlingen är oviktig för mig. Eller jag har lite issues med församlingen. Då måste jag ju på något sätt dela med det. Eller fråga mig, vad är faktiskt min bild av kyrkan? Är det söndag en gång i veckan? Eller söndag en gång i månaden? Eller vad ska det vara? Om Jesus älskar sin kyrka, vad borde det vara för mig? Nu ser ni ganska chockerade ut. Jag hoppas inte var för hårt. Men det är sant. Vi behöver fråga oss. Älskar vi det som Jesus älskar? Eller älskar vi egentligen något annat mer? Du kan inte vara vän med mig och avsky min fru. För jag älskar henne. Då kommer jag inte vara så jätteintresserad att träffa dig på... Eller ja, ta en cykeltur med dig nästa vecka. Om du har gjort tydligt. Men du har ju väldigt stort problem med min fru. Men mig älskar du. Nej, vet du vad? Då, det går som inte att chilla på. Om Jesus älskar sin kyrka, ja, men då får vi ta det för vad det är. Vi får lära oss att älska den kyrka som han älskar. Det vore väldigt märkligt att säga till Jesus: Jesus, jag älskar dig, men jag har stora problem med din kyrka. Jag tror han är okej med det. Han är okej med att vi är på en resa i att upptäcka och förstå och att kanske helas eller vad den kan vara. Men låt oss inte stanna där. Och det här är ett ganska hårt ord i Efesierbrevet kapitel 5 och vers 25. Så står det att ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Här kan man få lite äktenskapstips också. Det är inga små krav på mannen i ett äktenskap. Det är verkligen att offra sig för sin hustru. Ge allt. Men han säger att som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Det är så vi ska älska. Jesus har älskat sin församling så mycket att han offrar sig för den. Så tror vi också ska älska församlingen. Men det kan vara en resa att komma dit. Och vi behöver inte vara där ännu. Kyrkan finns för vårt formande och Jesus älskar sin kyrka. Och för det tredje vill jag komma in på att kyrkan blev en ny verklighet i samhälle där den fanns. Och det är intressant. Det är spännande när man... liksom nudda lite vid kyrkohistorien och börja förstå lite av hur var samhället på den här tiden. Det var ganska kontroversiellt det som skedde. Det var ganska spännande när de kristustroende på något sätt fick skapa sina egna nya sociala sammanhang. De behövde varandra, som vi hörde här tidigare i gudstjänsten. De delade på det de hade. De var beroende av att stå tillsammans. För de var på ett sätt en liten subgrupp eller en subkultur i den kulturen. Historiskt har kyrkan varit både kontroversiell men också betydande del av samhället. Jag ska inte gå in på det, men det finns ju hur mycket som helst i samhället och i världshistorien som inte skulle existera av välfärd, av välstånd, av utbildning utan kyrkan. Man kan säga vad man vill, men det har skett väldigt mycket gott också. På Jesu tid fanns det en hel drös av olika sammanhang och föreningar. Så det var egentligen inte så speciellt att det bildades en ny sorts förening eller grupp av människor. Och samtidigt så hade de vissa så här exklusiva anspråk, vissa uttalanden som var ganska provocerande för de makthavarna i det samhället. På den här tiden så bildades det först husförsamlingar. Och de kunde, man antar att de kunde vara uppemot 40 personer som samlades i hemmen. Det var där det började. I de här hushållen så var det också kvinnor som var ledare. Det nämns som flera stycken. Och orsaken bakom, de ägde hem, de hade stora hushåll. De var förmögna kvinnor som hade en viktig social funktion och som på det sättet också var föreståndare för de här hushållen eller hemmen. Där samlades man, bland annat. Sen var det ganska häpnadsväckande de anspråk man gjorde på att Jesus är Herren. Och det var ju det här som blev på något sätt den här nya verkligheten i det här samhället. Absolut, man hjälpte de fattiga och man gjorde allt möjligt. Men man hade också uttalanden som var ganska kraftfulla i den tiden. Det gick inte att gå obemärkt förbi om man sa att Jesus är Herren. Eller Jesus är kung. För det rubbar liksom någon slags maktbalans då. Kejsaren var kung och kejsaren var herre och så vidare. I en bok som jag läste någon gång i studierna som heter Jesus och de första kristna så har vi ett citat som kommer här från det. Mångfalden av föreningar och kulturer tyder på att myndigheter i det grekisk-romerska samhället tolererade pluralitet. Men toleransen slutade där imperiets intressen, lag eller ordning kränktes. Den offentliga bekännelsen till Jesus som Guds son och frälsare kunde uppfattas som en sådan kränkning eftersom titlarna tillhörde kejsaren. Mera sannolikt är det samhälleliga svårigheterna och lidanden som icke-judiska kristna råkade ut för orsakades av en kombination av social hemlöshet och kristustrons exklusiva anspråk. Så det att vara kristen då, du fortsatte inte med allt som vanligt. Det rubbar liksom hela det sociala. Det var en stor uppoffring att bli en del av de kristustroende. Börja tillhöra en annan sorts gemenskap. Och det sociala var en sak, men som det sista orden står där. Kristustrons exklusiva anspråk var ett problem. Alltså det som de kristna sade, vad de trodde på. Och det är ju en sak, när vi pratar om kyrkan. Många tycker om att, men vad fint att vi är en social gemenskap. Och jag brukar berätta om en del vänner som inte själv går i kyrkan eller är troende. Det här är en väldigt häftig grej. Att vi möts över generationsgränser. Jag hörde på någon podcast, någon Vasa-poddare. Eller någon artikel eller någon blogg. Eller så här, som skrev, tänk om det skulle finnas en plats i samhället, eller i Vasa faktiskt. Där människor skulle kunna mötas över generationsgränserna. Tänkte jag, ja, jag vet faktiskt ett ställe. Och det finns ganska många av dem. Det finns många kyrkor i den här stan. Med lilla förtecknet då att vi tror på Gud och sånt. Men det är fortfarande en plats där människor möts över generationsgränser. Och det i sig är häftigt. Det i sig ger ju mycket gott. Vi gör också sociala insatser. Gojul Vasa håller på många år. Och på nästan veckobasis hör människor av sig till församlingen. Och vi kan på olika sätt i olika tillfällen kunna stödja olika människor. Men det var inte allt. Det stannade inte där. Utan de gjorde också anspråk att tro att Jesus var Herren. Och på nästa bild så har vi den här fisken känner ni till. Som den första kristna rita. Iktus, fisk. Jesus Kristus, Guds son, frälsare. Det är det som bokstäverna står för. Iktus, som betyder väl fisk om jag förstår rätt. Det var det här de bekände sig till. Att Jesus Kristus är Guds son och han är frälsare. Och det här var inga liksom små ord. Utan det här var en aning provocerande. Och det här sjunger vi ju var och varannan sång nu. Och ingen i stan bryr sig om det egentligen. De är så här, men glad för dig om du har hittat någon slags mening och tron. Ja, men det här var banbrytande. Och de kristna bekände sig till det och trodde på det och sjöng det och bad ut det. Och läste säkert böner och bekännelser som handlar om det här. Att Jesus, du är Guds son. Du är Messias och du är frälsaren. Och sen omvände de sig. Det fanns inget liksom inträdesprov till att höra till gemenskapen. Men två saker skedde. De omvände sig och de lät sig döpas. Och det är samma sak idag. Vad krävs för att vara medlem i en församling? Ingen kommer fråga dig desto mer om din bakgrund eller var du kommer från. Eller ens förhoppningsvis hur du mår. Men inte liksom om du har lyckats eller misslyckats. Och säga okej, om du tror på Jesus. Om du vill vända dig till honom. Låta dig döpas. Inte varje gång om du flyttar eller byter församling. Men en gång har bestämt dig själv att jag vill låta mig döpas till Kristus. Bekänna min tro. Det var det som de gjorde då också. Som ett tecken på tron. Och som ett inträde in i den kristna gemenskapen. Vi kan ju läsa på flera ställen att många, många människor kom till tro. Och vissa, de döpte samma dag. Och blev del av gemenskapen. Så de hade ett slags medlemskap som handlar om en tillhörighet. De visste att det här är min sociala grupp där jag bekänner min tro. Och lever ut tron. Okej, vi går vidare. Har ni tålamod en stund till? Jag känner när vi började en sån här liten ny tema så man måste liksom lägga i en stor växel. Jag hade så mycket jag vill få med, men vi ska se om jag hinner med allt. Men kyrkan är inte bara ett mänskligt påhitt, utan kyrkan är Guds mission. Och vi läste i början om det här med ljus och salt och vad han kallar oss till. Kyrkan är, den är inte bara lokal i en stad och i en by och på en plats, den är global. Kyrkan över hela världen samlas oftast på söndagar för att fira gudstjänst, för att ta del av Herrens måltid, nattvarden. Påminna som vi Jesus är. Lovsjunga honom. Prisa honom. Vi har ganska lugn lovsång här tror jag jämfört med de flesta platser i världen. Det är full fart. Vi har ganska låg volym jämfört med de flesta platser i världen tror jag. Det här är ganska välslipat. Men folk möts för att prisa Gud, för att bekänna att han är Herre. Och dra med sig människor och skar och växer. Och den andefyllda, eller den karism, vad heter det? Pentekostala delen av kristenheten växer väldigt mycket. Globalt sett. Förhoppningsvis mer och mer också här. Men vi ser i vårt eget land, i vår stad. Varje vecka kommer ju människor hit som kanske inte varit här i vår kyrka för. Och du är så välkommen. För att Gud gör något i historien, i vårt land, i vår tid. Och vi vill som församling vara del av det som Gud gör. Hans mission. Kyrkan är global, Kristi kropp över hela världen. Men kyrkan är också lokal. Kyrkan är fysisk. I en tid och på en plats. Alltså väldigt konkret. Gud verkar i en tid och på platser. I Efesierbrevet kan vi läsa kapitel 1 och vers 22. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för sin kyrka. Huvud för kyrkan. Som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Det är intressant att det här fullheten av honom som ska uppfylla allt. Kyrkan är inte en liten avsides förening, en intresseklubb. Utan kyrkan är en aktiv närvaro där Gud själv vill uppfylla allt. Möta alla sorters människor. Den som trodde att den aldrig skulle kunna tro på Gud. Den som trodde att den aldrig skulle få ett bönesvar. Den som trodde att den aldrig i sitt liv skulle äga en bibel eller öppna en bibel. Gud vill uppfylla allt. Han vill möta varenda människa med sin kärlek. Och där har kyrkan en ganska avgörande roll. För om kyrkan är Kristi kropp. Om Jesus älskar sin församling. Då är det ganska viktigt att kyrkan liksom får fortsätta vara vital. Och ge plats för människor som faktiskt också vill se kyrkan ännu mer vara det Gud har tänkt den ska vara. Och i apostlagärningarna så ser vi församlingarna beskrivs som att de stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Jag vet inte om det är församlingarna som växte i antal eller de troende, men enligt den här så växte ju till och med församlingarna i antal varje dag. Nya församlingar startades. Och de stärktes i tron. De växte inte bara i tron, utan de stärktes. Och jag tänker på något sätt handlar det om rötter som går djupare. Tron fördjupades och antalet med de troende växte. Kyrkan är Guds mission. Han vill verka i sin kyrka, bland sitt folk och hos människor som ännu inte tror på honom. Församlingarna stärktes i tron och växte i antal. Kyrkan måste vara mer än byggnaden vi går till. Vi har en fin byggnad. Fantastiskt att vi har en byggnad. Men kyrkan är inte byggnaden. Kyrkan är du och jag. Men hur är det då med alla problem i kyrkan? Jag tror den här, vi firar ju 100 år om ett halvt år ungefär. Den här kyrkan har haft sin beskärda del av underbara tider, av utmanande tider, av problematiska situationer, av underbara skeenden. Jag känner inte till allt, men församlingarna generellt har ofta gått igenom både tragedier och skandaler. Det har funnits missbruk av makt. Fel personer har haft för mycket kontroll och för lite kärlek. Det finns mängder av exempel. Och fortfarande så är det som att Gud väljer att använda sin kyrka. Och det är fortfarande hans kropp på jorden. Kyrkan är stökig men ändå ett hopp för världen. Kan du hålla med om det? Om inte du har märkt att kyrkan är lite stökig ibland, men välkommen med, var med ett tag. Det kommer finnas saker du inte gillar eller som inte precis som du skulle göra det eller hålla med om. Eller att det ibland liksom är på ett sätt så du undrar, alltså det här är ju inte bara behagligt. Nej, kyrkan är inte bara behaglig för att vi är människor och vi jobbar liksom med att välkomna varenda en. Och vi utgår från att varenda människa är en syndare som kan bli frälst av nåd. Och tar vi med oss problem och synd och skam och sår och svårighet. Ja, men det är klart att det blir stökigt. Annars låtsas vi ju något. Annars liksom är vi väldigt duktiga på att polera fasad. Och det är vi inte jätteintresserade av. Men det är ganska lätt att göra. Varför dras människor till en kyrka som ändå är stökig eller bristfällig? Jag tror att det är ett visst bevis på att Jesus uppstod från, han dog och han uppstod från de döda. Och det finns en kraft och det finns ett intresse i att Gud själv lever. Han dog inte bara, han uppstod och han lever och han gör något genom historien. Ingen historiker, ingen seriös historiker kan liksom hävda att Jesus inte fanns. Han har präglat historien mer än någon annan människa, tror jag. Den är stökig men ändå ett hopp för världen. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, läste vi. Och så läser vi, ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under käppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. Och på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Det här är liksom vad vi är kallade att vara. Vi är inte alltid ljus och vi är inte alltid det här salt Jesus pratar om. Men det är vad vi är kallade att vara. Enskilt, men inte bara enskilt, utan också tillsammans som församling. Och ljus är inte passivt. Ljus är liksom inte obrytt och går obemärkt förbi. I en mörk värld så märks ett ljus. Det förändrar mörkret, det exponerar mörkret, det befriar mörkret, det gör något med mörkret. Och ljuset, nu vet jag inte om det här är helt sant liksom på en så här fysisk nivå, men jag tänker att ljuset till och med söker sig till mörkret. Det är som att ljuset bara hittar mörkret och lyser upp det. Om du lägger ett ljus i mörkret så är det som att hela mörkret påverkas av det. Ljuset argumenterar inte med mörkret. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Men ljuset, det är inte så att ljuset kommer in och frågar, hej mörkret, kan jag lysa upp dig? Utan mörkret förändras. Och när Jesus åt med syndare, så han godkände ju inte synd, utan han visade på Guds närvaro. Men han visade inte bara på Guds närvaro, utan han åt ju med människor som bedömdes eller som ansågs vara syndare. Alltså ljuset kom in där det behövdes. Så att vara engagerad i vår värld och i vår omvärld, det är inte detsamma som att acceptera allt. Att umgås med alla sorters människor, det är inte att hålla med om exakt allt, varenda åsikt. Men det är att förstå att vi är ett ljus. Och vi kan inte, vi är tänkta att lysa för människor. Vi är här för att märkas och för att göra ett bestående avtryck och till och med förbättra omständigheter. Ja, men det har vi inte heller alltid lyckats med. Men vet ni vad, vi behöver inte fastna i en cynisk inställning i allt som har varit. Vi kan också säga att okej, men Gud, ge oss nåd. Hjälp oss att vara det du har tänkt vi ska vara. Vi känner till historien. Vi vet att allt inte har gått perfekt alla gånger. Men Gud, hjälp oss att vara en församling som får vara ett ljus för den här världen. Ett ljus för den här stan. Ett ljus för våra grannskap. Ett ljus där vi finns. Trots allt, så Gud själv, han hängde ju liksom på ett kors mellan två brottslingar. Här kommer ett långt citat. Den som orkar läsa det läste. Jag tänker inte läsa hela, men jag läser första och sista stycket. På svenska, om jag översätter det, så handlar det om att kyrkan är alltid Gud upphängd mellan två förbrytare. Vi kan ta det citatet på väggen. The church is always God hung between two thieves. Vill du läsa det, ta en bild på det så läser du sen. Och i slutet står det att to be a member of the church is to carry the mantle of both the worst sin and the finest heroism of soul. Because the church always looks exactly as it looked at the original crucifixion. God hung among thieves. Det är ju ingen vacker syn att Jesus hängde bland förbrytare, kriminella, stora syndare. Men det är där han är. Mitt bland dem. Som ett exempel för världen att kyrkan är liksom mitt bland den här fula verkligheten av synd och skam och brottslighet och allt ont. Där är Gud mitt i allt och ställer saker till rätta. Förändra hela historien. Svänga på allt. Och där är vi också kallade att vara. Mitt i det stökiga, det bristfälliga. Det betyder inte att vi håller med om allt. Det betyder inte att vi säger att vi vill att kyrkan ska vara en stökig och bristfällig plats. Det är nya pastorernas nya vision, att det här ska bli en riktigt krånglig gemenskap. Nej, vi hoppas att det ska bli världens härligaste gemenskap. Men verkligheten är som den är. Och vi tror på en Gud som trots allt inte hade en hög plats på en tron i den här världen, utan som hängdes bland syndare och brottslingar, som åt med dem som var hatade av andra och visade på en helt annan närvaro och verklighet. Salt och ljus i den här världen, en aktiv närvaro, Guds närvaro i den här världen. Kyrkan är lite stökig, men Gud älskar sin kyrka och han använder sitt folk. Han använder människor som du och jag. Och jag är väldigt ivrig och intresserad att se vad Gud kan göra i sin församling. Vad Gud kan göra genom Sion i den här stan. Vad Gud kan göra genom andra församlingar i den här stan. För vår omvärld behöver en levande kyrka. Och vi går in mot avslut här. Men jag var förra veckan igen. Jag hade lite ledighet och vi var en sväng till Stockholm. Och det här, flera av er känner till Sankta Clara kyrka. Och jag gick in där. Jag har aldrig faktiskt varit in i den kyrkan. Och jag tänkte, men det är ett bra tillfälle. Jag väntar väl på Olivia någonstans. Och jag tänkte att nu hinner jag gå in en stund. Och så går jag in. Och väldigt intressant vad som möter mig. Den kyrkan finns ju mitt i stan. Och där sitter ett 50-60-tal, eller 40-50-tal människor. Ganska stor majoritet män. Som inte kanske har det lättaste livet, de lättaste situationerna. Man känner en ganska stark liksom odör av urin och alkohol. kommer jag in. Mattan, röda mattan på golvet, den är ganska sliten. Jag tror många av er skulle tycka att skulle vi ha en sån matta så, men snälla gör någon, vi måste ju ställa upp oss lite. Ja, men den kyrkan mitt i stan, jag tror de har ett viktigt uppdrag. Och vi har också ett viktigt uppdrag. Men jag kommer in i den här kyrkan och ser de här människorna och känner stanken. Där borta i ett hörn så pågår en liten lovsångstund. De sjunger, du är den högste över hela jorden. Ditt namn är upphöjt. Och det är en ganska mäktig stund. Det är så fult och så bristfälligt och så brustet. Men ändå så rätt och så helt. För att kyrkan gör någonting rätt. Och vi på många sätt så vill vi också vara en kyrka med närvaro i stan som gör någonting rätt. Kanske inte i alla andras ögon, men i Guds ögon. Och jag går ut, jag tänker inte egentligen desto mer i den stunden. Jag går ut och tänker att jag borde ta en bild på kyrkan här utifrån. Och så tänker jag, vad spelar det för roll att jag tar bilder på den här kyrkan? De flesta människor har ju som vi sa en tanke om kyrkan. De tänker någonting, de har en uppfattning. En fin kyrka, en full kyrka, en gammal kyrka. De kanske vet till och med historien. Men de människorna, de här tiotala människor på insidan i den här kyrkan, den här förra veckans måndag, de fick förstå fysiskt, tror jag, vad kyrkan är här för. Jag går ut och tårarna rinner för mina ögon, för att någonstans fattar jag ju liksom att många bildade, fina, rika, smarta, lyckade människor har ingen aning om vad kyrkan är. Och där sitter ett stort antal människor som dessutom sjunger lovsånger. Kanske de har en varm tro på Jesus. Jag tror de fattar betydligt mer än många av oss och många människor utanför. Och jag säger inte att deras situation var bra eller optimal, men jag säger bara det att i sin brustenhet och i sin bristfällighet så fattar de åtminstone att vi kommer hit för att få ta del av Guds rike på jorden. Det är som att Gud bara kyssa jorden. Och här är vi och får möta hans närvaro och möta vem han är. Ta del av, det var kaffeservering varje dag, de har lunchservering varje dag, de har allt möjligt. Väldigt fysiskt. Och de här människorna som verkligen behöver det får ta del av det. Varför finns kyrkan? Varför bryr vi oss om kyrkan? Jo, för att vår omvärld behöver den. Vår omvärld behöver den fysiska värmen ibland. En kaffekopp, en måltid, en kram, en blick. Men vår omvärld behöver också hoppet i Jesus. En kyrkofar, eller hon är en mor, jag vet inte, säger man kyrkomor. Men länge sedan 1500-talet sa en Teresa av Avila, sa att Jesus har ingen kropp förutom din. Och Jesus har inga händer, inga fötter, inga ögon förutom dina genom vilka han ser. Varför bryr vi oss om kyrkan? Varför spelar det någon roll att vi funderar på de här frågorna? Vad ska kyrkan vara? Vad är min roll? Varför behövs jag? Du är inte här som en bänkvärmare eller för att lyssna på mig. Vi är här för att vi behöver få visa på en Guds närvaro i vårt samhälle. Jesus kallar oss att vara hans händer och fötter. Vi har funnits här i snart 100 år. Och vi ska finnas här i många 100 år till. Eller tills Jesus kommer tillbaks. Men låt oss åtminstone se till att trots all brist, trots all nöd, trots att vi inte alltid gör allt rätt, få vara en vacker, älskad plats som Gud har sin glädje i. Och ditt människa kan komma för att finna hopp. Så kyrkan, du behöver den. Jesus älskar den. Vår omvärld behöver hopp.